Idag är ingen mindre än tv-personligheten och entreprenören Tarik Taylor. Ja, du har till och med sjungit in en hel julshow med Sarah Dawn Finer. Vad säger man? Kärt barn har många namn. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vad händer? Från ingenstans liksom, du ploppar upp i matprogram, du sjunger någon julshow med en av Sveriges främsta artister. Du är entreprenör idag, du gör ditt eget vin.
Mm.
Vad händer, Tarik? Ja, eller men, vad hände skulle
jag säga? Jag vet inte. Varför ska man begränsa sig? Eller hur?
Var någonstans gick det snett?
Jag vet.
Eller bara rakt upp till himmelen?
Jag har ingen aning. Det är vad det är.
Det var det, men det har gått bra.
Ja, det tycker jag.
Alltså, det går bra nu, som man brukar
det säga. Det går bra nu, ja. Absolut. Ja. Nej, men jag tycker det är kul att hoppa på nya saker. Så när det kommer upp frågor så är jag väldigt snabb på att säga ja.
Även om jag har inte frågat dig om den här podden är typ 2 år.
Nej, det har du inte alls det.
Valla, det är snart 2 år sedan.
Ja, gud.
Kan du några arabiska ord?
Bara fula saker. Så vi ska inte prata arabiska nu.
Vad är det för fel på din pappa som inte har lärt arabiska?
Ja, det är inget fel på honom. Men mina föräldrar skildes väldigt tidigt. Så, och då blev det så... gud, alltså, när man satt där när man var liten så och nu ska du lära dig arabiska, så var det bara värsta motståndet från min sida. Det ångrar jag idag. Bittert.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Innan vi kommer in på hela din framgångsresa, skulle jag vilja kalla det först, så vill jag gärna höra lite om din uppväxt.
Ja, alltså, ja. Jag är... Mina föräldrar skildes tidigt, som jag sa. Jag var 5 när de splittade. Och jag har vuxit upp med min bror, med en liksom ensamstående mamma som har kämpat arslet av sig. Och vi var hos pappa varannan helg. Det var ju så det såg ut på den tiden. Då fanns inte delad vårdnad på det sättet. Så att mamma, hon var... Alltså mina föräldrar hade ju... När de skildes så gick de verkligen 2 olika vägar livsstilsmässigt. Pappa, han var den här hårt arbetande egenföretagaren, och mamma var hippie ut i fingerspetsarna med allt vad det innebär. Så jag har vuxit upp i en hippiefamilj där mamma har gått omkring med musik i första ledet och kämpat sig upp från en vanlig grundskoleutbildning till att bli lärare. Och mamma hade ju inga pengar överhuvudtaget någonsin, aldrig. Så hon trocklade ihop livet med hjälp av att vara dagmamma på dagarna, delade ut tidningar på nätterna. När hon fick ihop lite pengar så tog hon körkort, och då tog hon taxikort. Så då var det dagmamma på dagarna, tidningar på nätterna, och körde hon taxi på helgerna. Och jobbade som undersköterska på sjukhuset, gick på komvux och läste upp sina betyg. Hon hade väldigt vacker röst, hon sjöng i kören på Malmö Opera. Så hon har varit en allkonstnär, och sen gick hon lärarhögskolan och blev lärare slutligen också. Så hon har varit en sån här lejoninna som har kämpat för sina barn alltid. Så
hon fantastiskt.
Ja, absolut. Alltså hon har verkligen slitit, mamma.
Så men hjälpte inte din pappa till ekonomiskt?
Alltså pappa och mamma på den tiden, jag vet inte hur deras ekonomiska uppgörelse var överhuvudtaget. Pappa kämpade ju stenhårt på sitt håll. Pappa kom till Sverige när han var 18 också från en familj som inte hade speciellt mycket pengar. Och han jobbade ju här i dryga 3 år och sparade varenda krona han tjänade för att åka tillbaka till Jerusalem och ge alla de pengarna till sina föräldrar så de kunde lösa ut skulderna på huset. Och han har ju alltid kämpat för att försöka få ihop pengar för att hjälpa andra familjemedlemmar att ta sig från problem och hjälpa till där det har behövts. Så han har aldrig badat i pengar, farsan. Han har också kämpat på. Men mamma och pappa var ju inte överens om någonting överhuvudtaget.
Nej, men det, du behöver inte berätta för mig som är palestinier. Nej, själv. Alltså hippie svensk morsa med en palestinsk man. Alltså det rimmar illa.
Ja, det blev vad det blev, va?
Men det blev fantastiska barn.
Ja,
och jag kan tänka mig att det fanns en passion mellan dem i början och hela den biten. Men en palestinsk man, uppvuxen arabisk man i Jerusalem, träffar en hippie mamma i Sverige. Alltså det är fantastiskt att det höll i 5 år, skulle jag säga.
Ja, hon var ju inte det från början.
Nej, hon var inte.
Nej, från början var hon ju väldigt...
Hon blev.
Ja, alltså det hände någonting där. Min mamma kommer ju från en väldigt konservativ familj. Där morfar var brittisk konsul. Och det var ett väldigt, väldigt propert hem. Och strikt sådant också. Men när det hände någonting där... Som gjorde att mamma bröt ifrån allt det. Min mamma och pappa var väldigt unga när de träffades också. Och någonstans på vägen så behövde väl hon bryta loss, kanske göra våld, hitta sitt eget, vad det nu var för någonting. För jag har sett bilder på mamma alltså under äktenskapet. Det är inte samma människa. Ja, det är samma människa, men det ser ut som att...
Det är en knytblus.
Ja, alltså det är väldigt välkammat, högt uppsatt hår sådär, och till den... Det är inte den Annie Taylor som jag känner. Hon har lila hår som är stort och burrigt, och hon går i hippiekläder, och hon lyssnar på reggae och John Baez och Freddie Mercury och tycker livet är fantastiskt om det är rökelse och många spännande fester.
Var det mycket kärlek i hemmet?
Ja, gud ja, absolut. Absolut. Alltså, mamma, hon var ju en sån där som... vad man än gjorde så var man tyckte hon att man var helt fantastisk på just det man gjorde.
Jag känner igen det där.
Så det är ju underbart. Ja. Det är ju den typen av föräldrar man önskar att man själv är. Som säger till dem, det räcker att någon ritar ett streck på ett papper och sa, oh my god, du kanske ska bli konstnär.
Du blev ju det, ish.
Ish. Ja. Men hon gjorde ju allt. Det är väl där jag fått det ifrån också lite grann, att det finns inga gränser annat än de du själv sätter upp för dig. Om det är någon som vill man bygga en restaurang, om man inte har råd att köpa en restaurang, då får man väl bygga en restaurang själv.
Som farsan, tänker du?
Ja, så vet du. Behöver du ett bord, om du inte har råd att köpa bordet, ja, men köp trä, bygg det själv.
Tänkte säga åk till IKEA.
Ja, nej, men det alltså, om man inte ens har råd med det. För så var det ju för mamma. Alltså, hon köpte ju aldrig nya kläder till mig och min bror. Hon hade inte råd med det. Så när man kom till skolan så jag såg ut som sångaren i Led Zeppelin. Så stort burrigt hår, lite så väst och flower power kläder till höger och vänster. Ungarna tyckte retades och sånt. Och sen så försökte ju mamma kompensera, så hon hittade ju typ Lacoste kläder på loppis och så drog loss krokodilen och sydde den på kläder som hon hade gjort istället, för man skulle passa in lite grann. Men det gjorde jag aldrig det liksom. Jag passade ju inte in någonstans. Inte i skolan i alla fall.
På grund av kläderna eller också på grund av att du var halvpalestinier?
Nej, jag tror inte mitt palestinska arv hade någonting med det att göra. Jag har alltid sett väldigt, väldigt svensk ut.
Ja. Skäms du för det?
Inte det minsta lilla. Ja, inte det minsta lilla. Nej.
För att du ser svensk ut.
Ja, för att jag ser svensk ut, ja. Nej, verkligen inte. Nej, jag tror bara att jag var udda i förhållande till de andra. Och jag hade inte den här starka självkänslan i att... Och jag var inte van heller att träffa andra barn på det sättet som skolan var. Så jag var nog ett lätt offer. Jag var väldigt känslig och jag tog illa vid mig snabbt. Och jag tyckte inte att man skulle reta andra. Och jag hoppade emellan i början så där, när folk liksom gick på någon på skolgården och sådär. Men sen vändes allt det emot mig. Och sen blev jag en hackekyckling under många års tid.
Som de hackade på.
Ja, absolut. Jag hade ganska utsatt mobbing i 8 års tid i skolan. Sen vände det mellan 8 och 9 den sommaren.
Och vad hände?
Den sommaren hittade jag mina egna ben, mina egna fötter, hittade ett egenvärde i mig själv. För när man går omkring i skolan i den miljön och alla hackar på en och man inte känner att man hör hemma, så får man väldigt, väldigt lågt egenvärde. Och sommaren mellan 8 och 9 så förändrades det. Dels började jag windsurfa, vilket var på den tiden en ganska tuff och cool sport. Jag hyrde en bräda ner på stranden och gick ut och lärde mig det. Och sen så blev jag kär i en tjej som gick i min klass, som var en populär tjej dessutom. Och hon blev också förtjust i mig. Vi blev allihopa. Men det där att någon annan gillade mig gjorde att jag kände att jag har ett värde som är... Jag är nog fan okej, alltså. Så när jag kom tillbaka årskurs 9 i skolan. För det första hade plågoandarna i de andra klasserna, de var borta från skolan. Vi var äldst. Och sen så hade jag hittat mig själv. Det var fler som kom fram och sa, vem är du? Är du ny i skolan? Nej, vi har gått i samma skola i typ alla år. Och andra tjejer började komma upp liksom och fråga efter. Man kunde ta dem till skoldansen och en helt ny värld öppnades upp.
Den fula ankungen blev en svan, känns det som nästan.
Ja, det var väl lite kanske åt det hållet. Så. Men jag hittade mina ben. Hittade mina
kanske
fötter.
Blev snyggare också mellan 8 och 9. Du kanske växte i ditt utseende.
Ja, det kan ha varit så. Men jag tror framförallt att det syntes nog i mina ögon att det är inte lönt längre. Jag är färdig med den här skiten.
Och när de mobbade dig under 8 års tid, vad sa de?
Man kunde komma ut på gården, så blev man påhoppad. Man gick ner i fritidsgården, så blev man påhoppad. Det var...
Nej, men slog till dig i huvudet? Eller
ja, det var alltid slagsmål, brottningsmatcher till höger och vänster. Satt man i klassrummet så var det någon som hade tagit med sig ett blåsrör och så satt man ut papperstussar och sköt i nacken. Och sen så, man var ful eller man var bög eller man var dit och lät. Allt som kids hittar på för att trycka ner någon annan. Man blir vald sist till någon sportaktivitet, om man ens blev vald överhuvudtaget. Man blev retad för sina kläder, man blev retad för sitt hår, man blev, vad det nu än var för någonting.
Och lärarna då? Ingenting?
Nej, på den tiden så verkade det som att lärare resonerar som att mobbing existerar inte. Det där är bara grabbar, det löser de på rasten. Fast det var ju på rasten allting hände. Så att,
Har du träffat några av mobbarna idag i vuxen ålder? Eller någon som har skrivit ett förlåtbrev? Eller?
Nej, men jag har haft kontakt med några stycken för ungefär 15, 16, 17 år sedan. Så hade jag kontakt med några stycken utav dem, lustigt nog, och det var en utav dem som ville beställa de ville ha en catering utav mig. Jag hade restaurang i Malmö då också, och så satt jag och pratade med honom, och han ville pruta och ha sig till höger och vänster. Och när vi väl var färdiga med varandra så hade jag nästan gått med på att ge honom cateringen. Och så bara kände jag, nej, det här är så fel. Så jag ringde upp honom och så sa, vet du vad, jag kan inte leverera en catering till dig. Det går inte. På grund av det här och det här. Och då bad han om ursäkt och sa att jag förstod inte att det var så allvarligt för dig. Så sa jag att det var det du gjorde ensamt kanske inte var så allvarligt, men du var en av 20. Och många gånger är det så. Att många reflekterar inte över att, men hur var jag? Var jag verkligen en plågoande i skolan? Jag bara retades ju lite. Ja, men om man är en av 20 som retas lite och det står en i mitten och tar emot lite från 20, då är det som en lavin av skit när man står där. Och beroende på hur känslig man är som barn så tar man ju det olika. Så för min del så upplevde jag det som att jag gick till skolan med en klump i magen. Jag köpte godis för min veckopeng och skänkte till de andra för att bli populär. Jag försökte liksom muta mig in på olika sätt. Men det funkade inte förrän jag hittade mina egna ben.
Hur blev det då med den här killen? Tog du emot hans ursäkt?
Ja, gud, absolut.
Caterade du maten?
Nej, han var inte medveten om hans bidrag till det. Utan för honom så var det enkelt att ringa mig, eftersom jag hade en bra restaurang i Malmö och var duktig på det jag gjorde. så var det lätt för honom att ringa. Hade det inte varit lätt för honom att ringa, hade det varit en annan femma. Men jag hamnade i en situation ganska tidigt när jag var 18, hyfsat nyutexaminerad kock och hamnade som köksmästare på en restaurang. Och det visade sig att flera av dem i köket som stod och jobbade som kockar var mina tidigare plågoandar. Och då tänkte jag, nu jävlar, nu ska jag ge igen. Så de fick skala lök och skala potatis i absurdum och blev nekade ledigheter. Och så höll jag på i 5 dagar. Och sen vaknade jag 6:e dagen och tänkte, vad fan sysslar jag med? Den tiden är över. Vad är det du ska ge payback för? Mår du bättre av detta? Inte en sekund. För det här är nu dina arbetskollegor och du ska leva med dem varje dag och ha trevligt med dem i köket. Så där la jag ner det efter de 5 dagarna och insåg att det där med att ge tillbaka, det har ingen, det leder ingenstans överhuvudtaget. Det är i stunden som det kanske kan ge någon form av tillfredsställelse, men sen ska du också leva med det som du har gjort. Och vad fan är jag för människa om jag ger tillbaka med samma mynt som jag en gång fick? Det funkade inte alls för mig. Så det var en bra lärdom och en god läxa. Att grudges, they only hurt yourself. Det funkar inte.
Och att du kommer på det efter 5 dagar, det är väldigt snabbt jobbat.
Ja, men jag mötte ju dem hela tiden. Jag har varit elak mot en kille en gång. Så, för att jag var så jävla frustrerad i skolan över någonting annat. All den jävla skiten som jag utgick, liksom, tog emot varje dag. Då träffade jag en kille vid en busshållplats och så slog jag någonting ur handen på honom. Och det har jag haft dåligt samvete för sen dess. Jag är inte den här födda bullin. Jag får noll ut av det.
Men jag tänker, du har en palestinsk pappa. Jag vet inte om han är helt levrad som resten av oss araber.
Det finns väl inget annat.
Nej, jag tänkte väl det. Berättar du ingenting för dina föräldrar? Jag menar, skulle jag veta om att mitt barn var utsatt för det här? Jag skulle bli galen. Jag skulle gå till skolan på riktigt. Okej, inte riktigt slå de andra barnen, men sätta ner foten så ordentligt. Inför lärarna, inför rektorn, inför allt och alla. Mm.
Jag sa till mamma, och hon pratade ju med lärarna. Jag berättade aldrig för pappa överhuvudtaget om detta.
Du pratar väldigt mycket om din mamma när jag sitter och pratar med dig. Din pappa, var han inte så stor del av ditt liv?
Alltså på den tiden när man var hos pappa varannan vecka så var det förknippat med så mycket annat. Så pappa var tyvärr inte så närvarande i våra liv när vi var små. Och det hade nog väldigt mycket att göra med att deras skilsmässa inte var speciellt bra. Mina föräldrar var aldrig överens om någonting överhuvudtaget. Så att när vi var hos pappa så vi lekte och vi hade kul med pappa och alla de bitarna, men det var varannan vecka 2 dagar liksom. Och sen så allt det vardagliga, skolan, rubbesupp, det var mamma som var liksom det stora ankaret för oss.
Älskar du din pappa?
Gud ja, absolut.
Och du har gjort det hela tiden?
Alltid, gud ja, absolut. Pappa var jätteviktig. Vi hade ju en period som då vi kom ifrån varandra under ganska många års tid.
Hur gammal var du då?
Ja, då var jag i tonåren liksom. Så att, och det var kanske då som man egentligen hade behövt en manlig förebild på många sätt och vis. Men vi har ju hittat varandra sedan dess, tusenfalt. Min pappa är jätteviktig för mig idag, precis som min mamma. Så att det, jag tror eller för min egen del så har jag upptäckt att med åldern så lugnar jag ner mig och har möjlighet att se saker och ting från fler perspektiv. Men där och då, när man är tonåring och ung, så är det ju bara ens egna tankar och känslor som brinner i en hela tiden.
När jag växte upp, när jag gick på låg- och mellanstadiet, fanns det inte så mycket invandrare i Sverige. När jag började på högstadiet, då var vi i en klass som var full av kurder och araber och iraker och iranier och chilenare och allt vad det var. En riktigt blandad, alltså det var verkligen fruktsallad. När du växte upp så var det väldigt svenskt, och jag kan tänka mig också att din pappa stack ut och kanske var lite annorlunda, vilket också gjorde att du hade ingen igenkänning i hur din pappa var det var inte bara jag som inte fick ha korta kläder, eller det var inte bara jag som inte fick vara ihop med killar, det var inte bara jag. Hade den känslan varit, det är bara jag som mår så här, det är bara jag som får de här straffen eller är förbjuden att göra dittan och dattan, då hade det nog känts mycket mer. Men i och med att man ändå, man satt inte ensam i båten, kan du känna att du ändå var lite ensam i din båt?
Ja, så upplevde jag det ju många gånger.
Förstår du vad jag försöker säga?
Nej, men absolut, jag förstår vad du säger. När det gäller de kulturella bitarna så tycker jag, alltså idag är jag ju jättetacksam att jag har haft en så pass mångfacetterad uppväxt.
Det förstår jag, för idag är det ett mångfacetterat samhälle. Mm. Och det din pappa stod för när du växte upp, har ju du en igenkänning i andra. Mm. Det räcker ju med att du sitter här och pratar med mig, jag pratar med händerna, så kan du ha en igenkänning i det. Mm. Eller hur?
Ja.
Men där och då tänker jag, under uppväxten.
Mm. Alltså, jag befann mig nog liksom på min plats där jag kände mig ensam, inte på grund av kulturer. Det var bristande självkänsla, att känna att man inte liksom, jag hittade inte in i någonting annat. Jag kunde inte, och kanske var det också kulturellt. Alltså för mina, jag fick några vänner. Jag har en fantastisk god vän, Tjane, som jag, han heter egentligen Pontus, men han kallas Tjane. Han var också liksom jag, vi träffades i första klass, fortfarande kompisar. Och han hamnade också lite grann i periferin på grund av att han stammade väldigt mycket. Och vi blev liksom ett litet nördgäng som hängde. Jag, Tjane, Pidda och Böckling. Det är sköna namn allihopa. Fast då, på den tiden kallades jag inte Tarek. Då hette jag antingen Fjarki, Tabbe, Takräcke eller någonting annat. Men aldrig mitt namn. Så Böckling, Tabbe, Tjane och Pidda. Vi blev ett litet sånt här crew som hängde, som inte riktigt fick vara med de coola grabbarna. Och jag tror att det som fick mig att känna mig udda, det var att var jag än kom någonstans så kände jag inte igen den här, ska man säga, den här normala som alla upplevde existerade inte hos oss. Det där normala med att man hade föräldrar, för det var inte så många som levde med skilda föräldrar på den tiden som jag mötte. Att någon satt och tittade på nyheterna och mamman lagade mat och det fanns ett regelrätt jobb och det fanns hos oss, det fanns ingenting utav det där överhuvudtaget. Morsan jobbade med 1000 saker samtidigt. Maten, den stod och bubblade från morgon till kväll. Dagbarnen sprang omkring överallt. Hippievänner som kom över och festade och ungarna så somnade under bordet. Och det var vår standard. Jag fattade inte det andra riktigt och passade inte in i dem där. Jag hade umgåtts för mycket med vuxna och inte så mycket med barn. Jag kunde inte språket. Det var snarare de bitarna för min del. Nej, vi blev som kameleonter, jag och min bror. Hemma hos mamma, där var vi på ett sätt. Sen kom vi till pappa, då var det någonting annat. Då var vi på ett sätt. Hemma hos mormor och morfar, som var så strikt brittiskt konservativt. Då blev vi på ett tredje sätt. Så att man blir ju som en liten kameleont. Och sen var det ju olika kulturer överallt, religiöst också. Pappa, muslim. Mamma konverterade till judinna när jag var ganska ung. Och mormor och morfar var kristna. Så därför så har jag ingen...
Good for you!
Alltså, jag förstod aldrig skillnaden. Det är jag tacksam för idag.
Tror mig, det är inte så stor skillnad.
Nej, men alltså,
egentligen.
Jag förstår liksom inte riktigt. Jag är lite blind i det här att när folk börjar prata om alltså, när vi kommer till sånt som handlar om, när folk börjar prata om ras, vadå ras? Vi är en ras, vi har den mänskliga rasen. Vi kommer alla från samma plats. Det,
ja, så är det ju.
Alltså det, jag
eller så här, det här är mitt och det här är ditt, mamma. Fast ja, jordklotet tillhör väl alla.
Ja, exakt, och när vi börjar prata om vi ska inte släppa in dem här. Vilka de? Vi har en planet.
Ja, det är precis vad jag pratar
om. Kan du
om.
Se, är det en landsgräns? Du kan se en fysisk landsgräns och därifrån så är det inte tillåtet. Nej, alltså jag har svårt att köpa in på de bitarna. Jag begriper det inte. Och har aldrig gjort. Så vet jag inte vad det har att göra med det andra vi pratade om tidigare, men det är bara något man glider in på. Liksom. Jag tycker bara att det är berikande med alla de här olika kulturerna. Jag fattade väl kanske inte riktigt hur jag skulle kunna hitta den berikande delen i det andra som jag befann mig i skolan. Det tog några år innan jag hittade dit. Men idag är jag sjukt tacksam för det. Jag kan sympatisera och förstå en person som känner sig utsatt. Jag har själv varit där. Det är inte så komplicerat. Men det är också ett ansvar som man bär med sig. Att ta det och göra någonting av det. För det är fler och fler som upplever att de befinner sig där. På ett eller annat sätt. Så, ja, jag vet inte.
Nej, men jag förstår.
Det var en jobbig utveckling i samhället när man ser vad som händer.
Jag förstår det 100%. Jag tänker på det där med som du pratade om, det där med gympan, att du blev vald sist. Jag fick ju alltid välja.
Mm.
För jag var faktiskt
cool.
För att säga det, bra i sport. Och jag valde ju alltid den bästa först. Men sen valde jag bland de där lite sämre som aldrig blev valda lite i mitten för att de aldrig skulle känna att de skulle bli valda sist. Så det är klart det fanns en strategi att inte välja de sämsta först. Men jag valde dem aldrig sist för att de aldrig skulle känna sig utanför. Så, för att jag fattade redan i sjuan att man inte skulle bete sig sådär. Även om jag nu bad dig flytta ifrån min stol så har jag faktiskt aldrig varit en mobbare, tro mig.
Nej, men det köper jag. Alltså,
det känner du.
Ja, men alltså det vi lär oss av alltså, våra barndomsår och de bitarna. Det är en...
Men
det var en del av livets skola.
När kunde du och din pappa sätta ner och prata? Har ni gjort det någon gång?
Ja, gud, ja,
när fann ni varandra? Och när gled ni isär?
Alltså, vi
gled... Hur gammal var du?
Ja, men, jag kan väl vara sådär 10, 11, 12 någonting sånt. 11, 12. När vi tappade kontakten. Och sen så mötte jag pappa utav en ren slump. Jag skulle göra pass 7 år senare.
Men han hörde inte av sig till dig heller?
Nej.
But why?
I don't know. Alltså det är ju så här att någonstans där på vägen så tror jag att när mina föräldrar var så i luven på varandra som de var, det skadade oss barn så pass mycket att det blev nästan principiellt för oss också. Nu är det upp till honom. Och jag har många gånger liksom undrat över många saker, liksom, bland annat varför skilde de sig och så vidare och allt det där. Och pappa har aldrig sagt någonting. Och sen hade vi ett samtal om det runt en tid när jag var 30 ungefär. Vi satt i bilen och åkte fram och tillbaka till Göteborg och skulle köpa bildelar eller vad vi skulle göra.
Men du blev arab på riktigt.
Ja, precis.
Ja, jag blev bilmekaniker, jag och pappa.
Ja, gud, absolut.
Jag bara säger det för att alla typ mina morbröder i Syrien är bilmekaniker.
Ja, gud, jag mekar också med bilar. Det är kul. Ja, nej, men då frågade jag honom. Och så sa jag till honom efteråt, men varför har du sagt något? Och så han... Jag tänkte att ni frågar när ni vill veta. Och då svarar jag. Så han har alltid varit en person som...
Det var väldigt svensk.
Pappa, han skiljer sig verkligen åt från mängden när det gäller det där. Han satt lugnt i båten och han kan sitta i åratal. Och det är inte förrän man ställer frågan som han berättar.
Och vad sa han?
Nej, men han berättade ju sin sida utav det. Och då kunde jag börja lägga ihop ett och ett och få liksom en större bild av vad som hade hänt. Och för mig var det... Var det väldigt sådär förlösande. För det satt väldigt, väldigt mycket på kartan för min del. Äntligen kunde man liksom fylla i de där luckorna. Jag önskar jag hade fått veta det tidigare. För jag tror att många barn går omkring med, även om man inte skuldbelägger sig själv nödvändigtvis i alla lägen, så går man ju alltid omkring med tankar där man undrar så jävla mycket som man behöver ha svar på. Oavsett om det har med en själv att göra eller inte. För man är ju alltid involverad i det på något sätt. Så att för min del så kunde jag lägga mycket till ro. Det gav mig mycket, mycket mer insikt om saker och ting.
Och vad var det som var förlösande? Vad var det han sa som fick dig att känna? Aha, okej, men nu jag förstår dig bättre nu.
Ja, men det gav mig en grund till varför de var så jävla arga på varandra. Så nu fattar jag mer. Och nu förstod jag också vad som hade hänt med mig på vägen. Hur jag har blivit påverkad av deras gnabb. Hur det hade färgat mig och i mina val. Och hur jag resonerat kring pappa och kring mamma och kring situationer och så vidare. Och det gjorde att jag kunde som vuxen få en distans till det och börja tänka annorlunda. Och det blev också vägen in för min del att börja närma mig pappa på ett annat sätt. Det är synd att det tog så jävla många år.
Så du var 30 år?
Ja, då fick jag svar på de här frågorna äntligen och började kunna lägga ihop ett och ett. Så att, och det gav mig en större förståelse också om mamma. Så att det var jättebra.
Jag tänker ändå när du berättade om din pappa, liksom att han kämpade i Sverige. Han tänkte på sina föräldrar, sin mamma och pappa och liksom jobbade och slet för att få dem att överleva i Jerusalem. Och här är han en pappa och känner att hans barn glider från honom och så hatet mellan dina föräldrar. Och till slut ger han upp i den känslan. Och alla, vill de ha sin mamma, låt dem ha sin mamma. Strunta i mig idag, ungefär. Fast det är inte så enkelt, men det blev ett sätt för honom att kanske överleva i den situationen.
Ja, absolut. Så är det. Han har ju själv beskrivit den tiden som 7 år av helvete. Han led varenda dag. Han tyckte det var fruktansvärt. Han tyckte det var en vidrig situation. Vi är olika, min pappa och jag, i det att han hittade någonting i sig att sitta still i båten. Det kan inte jag göra. Det funkar inte överhuvudtaget. Så att vi bär med oss olika karaktärsdrag i det där. Ja. 110%. Men jag förstår idag var han befann sig någonstans. Så jag kan inte hysa något agg mot honom. Han gjorde det bästa han kunde utifrån sina förutsättningar. Utifrån den han är och det han hade med sig. Så att, men det kunde jag ju inte se när jag var tonåring. Utan då var det ju bara, han bryr sig inte, han hör inte av sig och så vidare. Han skiter i mig, allt vad det är för någonting. Det tog tid för mig att processa dels mina egna tankar runt omkring detta här och också vara tillräckligt liksom färdig med den biten för att kunna ta in honom. Vad är det egentligen du säger? Vad menar du egentligen? Så att jag sa det efter den här resan vi gjorde ner till Palestina och Israel, att om man någon gång i sitt liv ska ta en resa med sina föräldrar så ska man göra det i vuxen ålder. Så att man... När man är på en plats där man kan ta till sig. När man inte åker för att vi ska åka sol och bada, utan visa mig var du kommer ifrån. Låt mig få vandra i dina gamla fotspår. För fasen vad det lägger mycket pusselbitar på plats alltså. När man förstår. Det är ju trots allt en människa som har präglat en under hela hans uppväxt. Och hur många gånger har man inte stått och undrat sig när man tittar på sina föräldrar och säger, är du dum i huvudet? Varför gör du så? Man fattar ingenting överhuvudtaget. Hur kan du tänka så här? Vad är det som får dig att ticka? Den där resan, den skapar riktiga pusselbitar. Man kan lägga det där pusslet och säga, ah, jag fattar. Nu fattar jag.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och hur hamnade du på SVT?
Nej, men jag började på SVT tidigt av en ren slump. Jag hade gjort matprogram hemma i köket för en annan kanal. Och sen så gick restaurangen åt helvete och den där kanalen gick i konkurs. Och sen ringde de från SVT och frågade om jag kunde gå på audition för Trädgårdstider. Och det är 16 år sedan och så, som jag började jobba med det. Sen har jag gjort jättemycket på SVT i massa olika program under alla de här åren. Men det här var mitt första egna program som jag fick igenom på SVT.
När
jag,
som du föreslog?
Ja. Så att jag ville göra en resa. För under alla år som jag har haft glädjen liksom att resa med mitt yrke som anledning till själva resan. Jag har gjort så om jag kommer till Australien eller Asien eller Afrika eller var jag än kommer någonstans, när man börjar prata gastronomi med människor så kommer man förbi alla politiska förtecken, alltså kulturella skillnader och så vidare försvinner, för vi har alla en relation till att äta och mat och laga mat och så vidare, och det är alltid kvinnorna man hamnar med, och då blir det att man pratar om livet, man pratar om barnen, man pratar om var befinner vi oss, man pratar om alla de där mjuka värdena, och så upptäcker man att fan vad vi är lika. Var vi än kommer i världen, vi har samma önskemål. Vi vill vara friska, vi vill vara fria, vi vill se våra barn växa upp, vi vill skapa någonting. Det vill alla människor i hela världen, var vi än kommer någonstans. Det finns ingen skillnad överhuvudtaget. Det ser annorlunda ut, men that's it. Och när man kan komma en kultur under skinnet på det sättet, utan att det ska vara en massa politik i vägen och utan att man ska behöva först avhandla en massa religiösa hinder och liknande för att komma in, då är det spännande, tycker jag. Och därför var idén att resa med människor som man kände till i Sverige med utländsk bakgrund och så genom deras ögon komma in i var de kom ifrån för att få en ökad förståelse för att vi kommer från olika platser, men vi delar den här platsen och vi berikar varandra med alla våra olika egenheter som vi har.
Det där påminner mig om när jag såg fotbolls-VM från Qatar. Mm. När Iran spelade mot USA. Iran förlorar matchen. Och efter att slutsignalen går så går de amerikanska spelarna fram till de iranska spelarna, persiska spelarna, och kramar om dem. Och jag bara tänker så här. Här har vi liksom de två ärkefienderna i världen, USA och liksom Iran. Mm. Men när det kommer till fotbollen så är vi alla lika. Mm. Då är det sporten som gäller. Mm. Då läggs all politik åt sidan. Och där kramar man varandra och tröstar varandra. En fotbollsspelare gentemot en annan fotbollsspelare. Mm. Så att när du berättar den här storyn för mig så associerar jag till den matchen.
Absolut.
Det är hela, precis samma sak. Absolut. Det är hela grejen. Och det är där vi pratade om tidigare med det här med att vara en världsmedborgare. Mm. Eller så här, vem säger dina gränser, de här är mina gränser.
Absolut, olympiska spelen likadant. Man la sina vapen utanför, man gick in naken för man skulle vara beväpnad i brottningen. Och så. Alla de bitarna. Det finns väldigt, väldigt, väldigt fina förtecken och premisser för alla de bitarna. Och det gör man också med mat, tycker jag. Så därför var den här tanken att resa runt i världen på det här sättet.
Då kommer du till Palestina med din pappa, berätta.
Ja, det där var jag var ju där när vi var fem år gammal, för tre, fyra. Ja, fan, jag var väldigt liten när vi var där första gången. Men då var jag där med mamma och min bror och då skulle vi ta bussen in till Jerusalem och sen missar vi den. Vi tar nästa buss och så kommer vi fram och säger att den bussen vi skulle ha tagit, den var sprängd. Så det var jag får tacka någon helig makt. Sen dess har jag inte åkt dit. Och sen när vi väl kom ner dit alltså och man kommer till flygplatsen, beväpnade soldater överallt. Och sen så börjar resan mot Jerusalem och man ser murarna som först är ganska så vackra, färgglada. Och sen så blir det mer och mer fängelseliknande och så kommer man bort och ser vakttornen och taggtråden och allting som gränsar in till Ramallah som ligger precis bredvid Atarot som den här gamla flygplatsen heter, där vi har hus. Det var verkligen som att kliva in i en helt annan värld. Det sjuka var för egen del när vi kom till det där huset. Jag kommer ihåg allt där. Jag kommer ihåg var sängen stod, jag kommer ihåg de där, vilka möbler som var nya. Så, herregud, jag var pytteliten. Men det var så levande för mig, allting. Ljuden, dofterna, landet. Och det händer något speciellt när man är i atmosfären. När man känner dofterna, när man hör ljuden. Man, det är någonting, det triggar sinnen alltså. Man kommer ihåg mer än man tror. Så det tog mig jättehårt. På ett bra sätt. Men att se pappa gå omkring inne i gamla Jerusalem där han ändå är uppväxt och alla äldre butiksägare känner honom. Han var som Elvis där inne. Det var överallt. Walla Sef! Och sen så in i den ena kryddbutiken efter den andra och så stod ofta sonen längst fram och sålde. Och sen i rummet där bak där satt pappan som kände min pappa. Och sen så var det, var vi än kom var det så här. Var vi än kom alltså. Och var vi än kom så visste ju alla vi, liksom vårt familjenamn. Det öppnade dörrar liksom i det palestinska samhället. Det var för mig en sån här, vad fan är detta? Är pappa någon sorts kändis som jag inte visste? Men, och att resa från det som där alla har vetat vem han är. I hela hans uppväxt och komma till Sverige där ingen visste vem han var. Där han inte kunde språket. Han inte kunde, och pappa har alltid varit väldigt tyst av sig. Han håller sig för sig själv. Han för inget väsen och tittar på hästarna och är snäll och hjälper allihopa och till höger och vänster. Men jag har aldrig upplevt pappa som någon, liksom, någon kändis. Där nere var det helt annorlunda. Och jag tänker också vilken jävla styrka att kunna lämna det där. Och bygga upp ett helt nytt liv från scratch som man har gjort. Helt från scratch. Jag har stor respekt för min pappa och allt han har gjort. Men att se det som händer där nere. Det var en ögonöppnare för min del. När man ser hur människorna lever. Vem som äger rätten till vad. Det var som att du behövde nollställa din hjärna varenda dag. Det var en ögonöppnare för min del. Så fruktansvärt svårt man har det inne på Västbanken.
Det är sånt. Jag vet inte vad jag ska säga. Och samtidigt kan jag ibland, många frågar mig så här, ja men du är palestinier och vad känner du för hela Israel-Palestina-konflikten? Och den är ju så svår för att jag är ju pro-Israel också. Alltså så här, jag är pro-Israel, jag är pro-Palestina. Jag är inte pro-bosättningspolitiken. Att det är Israel som sitter på makten och det är ändå Israel som kan vara med och förändra för palestinierna. Och förändringen sker inte genom att kasta ut palestinierna från sina hem och bygga på deras markområden. Vi kan börja med att sätta stopp där, inte nu utan igår. För att det ska bli någon form av lösning. Och med det sagt återigen så är jag pro-Israel. Mm. Så att man måste liksom så här, man kan inte bara skit här eller bara skit där. Jag tror att många, eller folket, alltså normala människor vill inte ha krig. Och vad folk också måste förstå att palestinierna som av väst ibland anses som terrorister är ju till 99% av fallen vanliga människor som vill gå i skolan, som vill hitta jobb efteråt och som vill leva normala liv. Det är ju vad de flesta människorna vill. Jag brukar ibland tänka så här, men jag struntar i Palestina, men låt dem i alla fall få leva i fred då. Låt dem i alla fall få behålla sina hem. Låt dem gå i skolan. Alltså, till slut blir man bara så här, vad är det man vill? Bara vill ha frihet. Tänker jag, eller hur kände du?
Ja men det är precis som det är. Som du säger att det är 99,9999% utav alla som lever där är vanliga medborgare. Var man än kommer så är det ju folk som går upp på morgonen, går till jobbet, tar barnen till skolan, träffar någon och älskar, bygger ett liv och lever. Mot alla odds så gör man ju det varje dag. Och det här är vanliga människor. Och det var väl det som, när vi gjorde programmet, jag sa att jag vill inte bli politisk i detta här. För det här människorna som är där nere, jag vill inte berätta deras historia. Det får de göra. De kan sätta ord på sin tillvaro. Jag vill inte vara den som gör det. Och jag hoppas och tror att vi kunde visa ett folk snarare än att vi kunde visa, belysa motsättningarna. De finns där alltid. Och det är väl det som jag tycker är det fina att resa med mat som förtecken. För när vi kommer in dit där vi kan liksom dra de här alla de här politiska och religiösa förtecknen åt sidan lite grann åtminstone, så landar vi återigen i det här att när jag pratar med människor där så är det, jag mötte faktiskt inte en enda som vill ha det som det, som stöttar det som befinner sig. Och en av de slående sakerna tyckte jag det
tänker var, du som Israel eller Palestina?
Ja,
både och.
Ja. Och det som var väldigt, väldigt slående, det var hur få israeler som har varit på Västbanken. Jag har inga statistiksiffror på det där, men det förefaller som att det är mer än 90% har aldrig satt sin fot på Västbanken. Och det är inte så konstigt heller, för att det står ju stora skyltar vid alla de här gränsposteringarna som är många. Det är ju hur många som helst. Och där står stora skyltar att som Israel är det förenat med livsfara förbi den här punkten och så vidare och så vidare. Mm. Och jag förstår också att man kunde få repressalier om man blev tagen i en checkpoint med, och som Israel, israelisk medborgare, att man kunde bli av med olika former av rättigheter som socialbidrag, sjukvårds...
Bara för att man tar sig över till
just
Västbanken.
Just det, att man blir skrämd att hålla sig på en sida. För om man åker dit till andra sidan så ser man inte det som proklameras, vilket är lågutbildade farliga människor. Man ser levande, glada, men under väldigt, väldigt hårt ansatta förhållanden människor som är precis som alla andra. Innovativa, kärleksfulla, välkomnande. Det är en, när, om människor får träffa människor utan alla de här hindrarna och barriärerna emellan, så möter man just precis det, människor.
Alltså,
och då kan man inte upprätthålla system som förtrycker den ena eller den andra.
Nej, och det här som är återigen, vi som bor utomlands. Så jag har jättemånga judiska vänner. Och jag ser mig själv som att vi är väldigt lika på många sätt och vis. Det är ju mer som förenar oss än som faktiskt inte
absolut.
Gör det.
Ja, i allra högsta grad.
Och det här man måste förstå, att som du själv säger, om man får den vanliga judiska medborgaren att bli skrämd över att ta sig över en gräns, så kan, hur ska den personen överhuvudtaget förstå vad som händer på andra sidan?
Nej, det kan man inte, och man behöver ju se det med egna ögon. Det var därför jag sa att när jag kom ner, att få doften och människorna och ljuden och allting, det gör att allting blir riktigt och påtagligt. Att läsa om det eller se det på TV eller något annat, det blir ett akademiskt en observation utav någonting som man inte riktigt på allvar kan ta till sig om man inte har varit där. Så det är viktigt att man ofiltrerat ser världen framför sig.
Skulle du säga att du förstår båda sidorna?
Ja, i allra högsta grad. Och idag så är det ju så att vi har en hel generation som har fötts och växt upp under de här förhållandena, och för dem är det normalt. Detta är standarden. Ja, egentligen inte grunden till det, är inte speciellt komplicerad, men
nej.
Eftersom alla i hela världen är involverade i det, så är det så många intressen som...
Ja, och det är inte så att det här inte sker i resten av världen heller egentligen.
Nej.
Känner du i ditt blod att du är halvpalestinier?
Ja, det gör jag idag. Men det krävdes nog att jag tog den resan för att känna att det finns en plats som jag är förankrad till, utan att jag kunde känna det tidigare, bara veta det. Och det är någonting annat. Det var berikande, absolut.
Hur gammal är du när du gifter dig?
Första gången
jag gifte mig,
och andra gången,
gift?
Nej, jag, första gången jag gifte mig var jag 6 år gammal. Då gifte jag mig med min...
Med din docka.
Ja, exakt. Jag är lite grann så. Jag har en sån liten nalle som heter Ludde, en liten hund. Så jag säger, åh, jag älskar dig. Det är du och jag.
Du gick från gay till heterosexuell.
Absolut, snabbt. Vi gifte oss när jag var 26, tror jag.
Du var ung ändå?
Ja.
Och så fick ni en dotter?
Ja.
Och hur gammal är hon idag?
Hon är 19, blir 20.
Wow. Mm. Känner hon till sina palestinska rötter?
Oh ja, absolut. Absolut. Och hon är lika stolt och glad över dem som jag är. Så att hon har rötter i många olika platser genom sina föräldrar. Så det är kul.
Din exfru svenska?
Svensk-finsk.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, häftigt. Mm. Så hon har alltihopa nu?
Ja, ja. Hon är finsk, svensk, engelsk, palestinier.
På tal om världsmedborgare.
Exakt.
Och vill hon gå i dina fotspår?
Det hoppas jag inte. Hon har jättebra fötter. Så hon kommer garanterat göra sin egen väg. 110%. Det är jag helt säker på.
Och du har ju bara en dotter, eller hur?
Ja.
Och hur känns det att inte ha fått fler barn? Eller kan du tänka dig fler i framtiden? Som halvpalestinier, tänker jag.
Ja, men jag vill ju vara liksom vid en liksom fighting age. Så att jag vet inte om jag är liksom lite på sluttampen av mina år för att skaffa barn. För att, ja, men du vet själv, så kommer ungarna, kommer de hem så här, min pappa, är det din farfar? Nej, det är din... Nej, alltså,
sluta snacka skit om Aje nu, okej? Okay?
Nej, jag har inte nämnt Aje. Jag beundrar människor som verkligen liksom bara lever livet oavsett.
Han var 66 när vi fick vår dotter.
Ja, det är fantastiskt. Fan, jag bara
du är bara barnet.
Nej, jag bara gratulerar. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är underbart.
Hur gammal sa du att du var? 53,
jag blev 54.
54. Mm. Men skulle du kunna tänka dig fler barn?
Absolut.
Så att det finns en möjlighet?
Ja, det vet man ju inte. Men just nu så är det, inte just nu, men...
Snart kanske. Innan du blir 66.
Innan jag blir 66. Jag låter den vara öppen för open, okay, for discussion.
Men du är inte helt negativt inställd.
Nej, ungar är väl underbara. Det är väl fantastiskt.
Jag tror du skulle säga, ungar är väl ungar.
Ja, det är de det också, men det är underbart.
Och Sofia har ju en dotter sedan tidigare.
Ja.
Din nuvarande flickvän. Mm. Hur är det? Du är ju styrpappa på nytt.
Jag blir lite bonus.
Häromdagen när jag ringde dig, då skulle du ju lägga barnet.
Ja, ja, men alltså jag är ju lite bonuspappa där också.
Och hur känns det? Börja om från början?
Det är jättekul. Alltså,
sjunger du? Jag tänker nu när du blivit artist också på senare år.
Jag har väl alltid sjungit, tror jag.
Sjunger de här julnumren då?
Ja, precis. Ja. Det är då jag går in. Och
nu tändas. Ja,
exakt, det är det jag gör när det är dags att lägga sig.
Nej, men hur känns det på riktigt?
Jag tycker det är kul.
Känner du att du kom in där och att det var lätt som en plätt? Eller känner du att det blev... Ja, att det var ett bagage som du fick hantera, så att säga.
Ja, men ingenting är ju lätt som en plätt. Och det ska det ju inte vara heller. Men vi tycker vi har hittat varandra. Hon är jättefin liten tjej. Hon har släppt in mig och vi har det bra tillsammans. Så att jag är bara glad och tacksam. Det är jättefint.
För en sån där man vill man träffa, så här, kåt, glad och tacksam. Det vore ju fantastiskt.
Det är mina ledord i livet.
Det var det Sofia föll för.
Kanske det. Jag har ingen aning.
Men du, och så körde du julshow med Sarah Dawn Finer. Hur var det då att sjunga med en av Sveriges bästa artister i julas?
Det,
för fulla hus.
Det är det svåraste jag någonsin har gjort.
Är det så?
Alla kategorier. Inte för att ja, men det är mer för att mina egna rädslor att stå och sjunga för folk.
Men det gick ju bra ju.
Ja, till slut alltså, men det var en helvetesresa. Vår första rep vi hade, vi satt i 8 timmar och jag öppnade inte käften en enda gång.
För att?
Jag vågade inte sjunga.
Det var så?
Mm. Jag vågade inte sjunga när vi satt där.
Och Sarah, det bara låste sig helt enkelt.
Ja, Sarah tittade på mig efteråt så tittade hon på mig så sa jag, när vi gick ut därifrån så sa jag, jag är jättetacksam och glad för det här. Så tittade hon på mig och sa, du behöver inte vara tacksam. Du behöver vara bra. Sen gick jag hem och så satt jag mig vid bordet. Sen bröt jag samman. Jag tänkte, fan ska jag göra? Så efter mycket om och men så efter så hittade jag en person i Sofia Lilja som hjälpte mig att låsa upp de här spärrarna i mig. Och nästa gång vi träffades så vågade jag öppna käften och sjunga. Och när vi väl stod där på börsen, jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv som när det var dags att börja repa på börsen. Och första genrepet, när vi hade genrepet, innan det hade vi en genomkörare av föreställningen som gick käpp rätt åt helvete. Alltså det var så dåligt, det var undermåligt på alla håll och kanter.
Sjöng du falsk då?
Nej, jag vet inte om jag sjöng falsk, men allting gick åt helvete. Vi kunde inte stegen, vi tappade texten och det var stämmor åt helvete och allting var katastrof. Och så tänkte jag, okej, men det är genrep ikväll, det kommer ju inte så många, 60-70 man. Och sen så går jag bort och så står Peter Bengtsson där som är en gammal vän till mig som jobbar där. Så sa han, fan det blir kul, det blir mycket ikväll, sa han. Vadå? Ja, det är fullsatt. Det kommer 680 man. Okej. Okay. Så gick jag bort till Sarah och sa, har ni hört hur många det är som kommer ikväll? Mm, vi hörde precis. Det är fullsatt. Mm. Okej. Okay. Fuck. Så var det bara att gå in och försöka skärpa till sig. Men vi drog igenom det i alla fall. Och nästa dag var det premiär och det var... Ja, det är det svåraste, roligaste, mest belönande och häftiga jag någonsin har gjort. Att stå på den där scenen.
Och det gick bra.
Det gick bra till slut. Det blev... bättre och bättre. Jag tror den sjunde föreställningen vi hade, det var liksom som nu, och sen så blev det, där satt det äntligen. Det var fantastiskt.
Och jag menar, det är inte så att man som publik ser om ni tar ett felsteg.
Nej, ja, ibland ser man nog att vi tar ett felsteg. Men
det ingår ju.
Ja, men att få göra det med Sarah och med de musikerna, det var helt sanslöst.
Orkestra.
Alltså att hon vågar sätta, jag sa till henne, alltså att du vågar sätta din karriär och ditt namn på spel på det här sättet med mig i detta. Det är fan ingenting som jag tar lätt. Och det var väl också därför jag tog det det knäckte mig så hårt att jag inte vågade öppna käften. Hon är ju fantastisk. Inte bara som sångerska, men alltså hon satte ju ihop hela den här julshowen. Så att se henne arbeta och musikerna arbeta på det sättet som de gjorde tillsammans med Hans också som var där som, och hjälpte oss, Hans Marklund. Det var helt jävla sanslöst. Alltså vilka proffs. Och sen står jag där. Vad fan gör jag?
Hur hamnar du där då?
Jag var med i Masked Singer. Och det gick hyfsat bra. Jag kom tvåa och hennes bror René Miro var där.
Jo, men också. Vet du vad? Jag såg just det när de trodde att du var Aje Philipsson.
Ja. Precis, ja. Hur kändes det?
Jag garvar. Ja. Tror jag la ut det på min Insta-story. Det är så roligt, för de sa något med Palestina. Och, då, ja. Och det var ju också dessutom Felix Herngren som höll på. Och vi är nära vänner.
Exakt.
Så jag garvade ju. Det var så roligt.
Ja. Nej, men så det var kul. Aj, jag borde ställa upp.
Kommer. Alltså, jag lovar dig, han skulle inte göra det för... världens alla pengar.
Nej, skit i pengarna, det är bara en fantastisk
upplevelse. Nej, men det är det. Han, nej, det, är alltså, det är som att be honom hoppa bungee jump från 300 meter. Jag skulle aldrig göra det. men det var ju kul att de trodde att du var Aje då.
Ja, men det var en mäktig upplevelse i alla
du
fall.
Du ser, vi har något gemensamt.
Ja, absolut. Ja. Nej, det var en väldigt fin upplevelse. Och sen efter det så hörde Sarah av sig, eftersom hennes bror var med. Och sa, varför sa du inte att du kunde sjunga? Ja, du har inte frågat, tänkte jag som pappa. Men därifrån så ledde det fram till att hon ställde frågan om julshowen till slut.
Är ni kompisar idag?
Ja, absolut.
Hörs ni?
Ja, absolut. Vi ska träffas nästa vecka i Malmö. Woohoo! Festa, allihopa. Men, hela bandet.
Hela bandet?
Jajamensan.
Och hur ser din karriär ut om 5 år skulle du säga? Är det fortfarande tv? Och...
Ja, kanske. Jag är nog inte intressant hur länge som helst för tv. Det har jag, när den tiden är över så är den tiden över. Men jag hoppas kunna få jobba vidare med sånt som jag brinner för.
Du ska föreläsa nu med Sofia? Mm,
absolut. Det ska bli kul och trevligt. Men om 5 år... Jag kanske hoppas jag sysslar med det jag gör, med mina företag. Jag hoppas jag sysslar med musik.
Du kanske är pappa då på nytt?
Ja, det vet man inte. Det får man ju se vad livet för med sig. Men det är ingenting som är planerat.
Nej, men saker och ting är inte planerat här i livet. Plötsligt händer det, som jag brukar säga.
Ja, Ja, livet är väl öppet för att levas för alla. Eller det borde vara det i alla fall.
Tack för att du kom hit, Tarik.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.